Vi ska få fira 18 mässa tillsammans, och innan vi börjar ska jag bara säga att det finns två kollekter som båda egentligen går till arbete bland barn som har behov av hjälp på olika sätt. Det ena är vår kollekt som tillfaller Hopp för barn i Etiopien. Och sen är det insamlingen Vi ljusbäraren som går till Networks arbete i Arad i Rumänien. Så om man vill skänka en gåva ikväll kan man välja på något av de ändamålen. Vill också säga att det nu går att anmäla sig till församlingslägret i augusti. Om man går in på St. Paulis hemsida så ska det finnas länkar där också, mer förklaring om det lägret och vad det kommer att innehålla och sådär. Nu låter vi klockorna ringa och så ska vi börja vår mässa ikväll. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du kallar oss in i din gemenskap, in i din närhet den här stunden. Kom med din ande, öppna våra sinnen och våra hjärtan så att vi kan ta emot dina goda gåvor den här stunden. Låt oss få lovsjunga dig tillsammans i ande och sanning. I Jesu namn. Amen.
Fasta kärlek. Thank you.
Herre, tack för ditt ord som vi får lyssna till. Vi ber om din andes närvaro nu när vi ska läsa ditt ord och försöka förstå och höra vad du vill säga till oss. Kom heliga ande. Amen. Vi ska fortsätta läsa ur Lukas evangeliet. Vi har kommit fram till den 31:a versen i det 4:e kapitlet. Och vi ska läsa därifrån och sedan 11 verser in i kapitel 5. I Jesu namn. Jesus kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. De var överväldigade av hans undervisning eftersom hans ord hade makt. I synagogan fanns en man med en oren ande och han skrek högt: "Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige." Då talade Jesus strängt till anden: "Tig, far ut ur honom." Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla greps av bävan och sa till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut." Och ryktet om honom gick ut överallt i området. Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber och de bad Jesus hjälpa henne. Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern och den släppte. Genast steg hon upp och betjänade dem. När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor. Och han la händerna på var och en av dem och botade dem. Även onda andar for ut ur många och de skrek: "Du är Guds son." Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala eftersom de visste att han var Messias. När det blev dag gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom. Och när de kom fram till honom ville de hålla kvar honom så att han inte skulle lämna dem. Men han sa till dem: "Jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd." Och han predikade i synagogorna i Judén. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö. Och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: "Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst." Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten." De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: "Gå bort från mig, Herre, jag är en syndig människa." Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: "Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor." Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I ett av breven till sin medarbetare Timoteus skriver aposteln Paulus så här: "Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst." Fast jag var en hädare, en förföljare, en våldsman. Och så skriver han två gånger: "Jag mötte barmhärtighet." Alltså, Paulus har blivit anförtrodd det här uppdraget som apostel, uppgiften att gå ut med evangeliet, inte på grund av sina egna meriter, utan snarare trots dem, på grund av Herrens barmhärtighet och nåd. Och då blev han samtidigt själv ett exempel på evangeliet och evangeliets kraft. Ett levande bevis på vilket tålamod Jesus har med syndare när han vill föra oss till tro och låta oss vinna evigt liv. Det var Paulus erfarenhet som sagt, men jag tänker att Petrus skulle kunna ha uttryckt sig på ett liknande sätt. Jag känner mig ganska säker på att de här två stora apostlarna någon gång har samtalat och jämfört sina respektive kallelser från Jesus och liksom sett likheterna där. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst trots allt. Nu hörde vi då om när Jesus kallade Petrus till tjänst och om den här märkliga fisketuren som skakade om Simon Petrus så mycket. Hans syn på Jesus fördjupas här, hans relation till Jesus förvandlas. Före fiskandet kallar han Jesus mästare och efter kallar han honom Herre. Det ena utesluter inte det andra förstås, men han faller också ner inför Jesus när han kallar honom Herre därefter. Så det visar tydligt att hans syn på vem Jesus är har fördjupats. Före fiskandet är Petrus beredd att låna ut sin båt till Jesus och ställa sin yrkesskicklighet till hans förfogande. Efter fiskandet är han beredd att lämna sin båt och lämna det liv som han kan och är van vid för att gå in i någonting helt okänt tillsammans med Jesus. Det är varken första eller sista gången som en människas liv blir totalt förändrat av ett möte med Gud naturligtvis. Men det som är lite konstigt, tänker jag, med allt det här, det är att Petrus har ju redan varit med om fantastiska saker tillsammans med Jesus. Mänskligt sett häftigare grejer än all den här fisken. Varför har inte det fått den här effekten förut? Att han liksom har förstått vem Jesus är. Fått en ny syn på sig själv och på sitt liv och så vidare. Vi hörde ju först här om när Jesus då kommer till Simon Petrus hemstad Kafarnaum. Och han predikar i deras synagoga så att folk häpnar och ryktet börjar spridas i trakten. Och efter gudstjänsten följer Jesus med Simon hem. Och hans svärmor finns där med hög feber. Och Jesus botar henne och Lukas beskriver hur hon genast stiger upp och börjar arbeta med hushållet. Alltså hon ligger inte där så där utmattad i sängen som någon som har blivit av med hög feber. Utan hon blir liksom direkt och totalt helad och får alla krafter tillbaka. Och så sprids ryktet om Jesus ännu mer i trakten då. När solen går ner och sabbaten är över så kommer massor av folk till Simons hus med sjuka från hela trakten. Jesus lägger händerna på dem och botar dem. Och så berättar Lukas då fortsättningsvis att Jesus går runt i de olika städerna, predikar i synagogorna. Till slut så blir åhörarna så otåliga att de inte kan vänta till nästa gudstjänst. Och så många att de i alla fall inte hade fått plats i någon synagoga. Så de tränger sig på Jesus ute i det fria vid Genesarets sjö. För de vill höra Guds ord. Och av alla de tusentals små fiskebåtar som finns där så råkar Jesus befinna sig precis vid den som tillhör Simon. Eller också har han planerat det. Han kunde ju vara lite lurig ibland sådär. Hur som helst, han ber om hjälp med att ordna den här båten till en tillfällig predikstol. Och Petrus och de andra har inga problem med det. De har ändå ingen fisk att ta hand om fast de har jobbat hela natten. Så de ror ut honom en bit och så sätter de sig i båten och lyssnar som alla andra. Nu verkar ju själva undervisningen inte vara huvudsaken i det som folk kommer ihåg sen. För den står det ingenting om. Utan det folk kommer ihåg från den här gången, det är det väldigt konstiga som händer sen. Jesus ger en liksom helknasig instruktion till Simon. Han ska ro ut på djupet och lägga i näten igen, mitt på dagen. Alltså vid fel tidpunkt och på fel plats. Och dessutom då rakt framför ögonen på en massa folk som kan det här med fiske lika bra som Petrus. Det är klart att han är medveten om risken här, att de kommer att komma tillbaka med lika lite fisk som förut och att alla människorna kommer att säga: ja, men vad trodde ni att ni höll på med? Det vet ju minsta barn att man kan inte fiska mitt på dagen och inte på djupt vatten. Men nu har ju Petrus ganska nyligen varit med om det här märkliga helande mötet som Jesus ställde till med hemma i hans hus. Han har förstått att det är något med Jesus. Det här är en gudsman. Så han säger: på ditt ord ska jag lägga ut näten. Vi har arbetat hela natten. Vi har inte fått något. Men eftersom du säger det. Och så sker det här undret. Och fiskelaget som har jobbat hela natten får jobba igen. Men inte för ingenting den här gången. Utan de får så mycket fisk så att näten håller på att gå sönder. Och båtarna håller på att sjunka och så vidare. Och då trillar poletten ner för Petrus. Han är inte bara ute på djupet rent geografiskt så att säga. Utan också andligt. Det är djupen hos Gud han börjar få upp ögonen för. Och då blir också hans egen liksom ytlighet så skriande tydlig att han faller ner inför Jesus och säger: gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. Och jag kan ju tänka, allvarligt talat Petrus, hur kunde det ta så lång tid för dig att komma till den här punkten, till den här insikten? Du har ju varit med om fantastiska saker under det här spektakulära helande mötet. Ja, visst, det är ju märkligt det här med fisken som ni har fångat på fel plats och vid fel tidpunkt. Men att en massa människor blir befriade från sina sjukdomar och sådär, det är väl ändå ett ännu större under. Varför föll du inte ner på knä och kallade Jesus Herre och dig själv en syndare då? Och förklaringen kanske ligger i det här som Lukas skriver. De greps av bävan inför fångsten de hade fått. Alltså att se Gud göra sitt verk, det är stort och fantastiskt. Men att se Gud göra sitt verk genom mig, därför att han har tagit mig i anspråk, därför att han har kallat mig till tjänst, det är livsförvandlande. Jesus tog Petrus i sin tjänst den där dagen. Och med hjälp av Petrus så visade han för alla människorna på stranden att hans predikningar om Guds rike som de hade lyssnat på, det är inte bara fantastiska ord utan det är en levande verklighet. Och den som hör de här orden och gör dem som Petrus, de kommer att få se att Jesus har makt. Och även då ett ganska vardagligt på ett sätt litet under kan bli ett så tydligt och uppenbart tecken på detta. Jesus kastade ut himmelrikets nät där vid Genesarets sjö för att fånga människor. Och Petrus fick hjälpa till. Han blev tagen i anspråk. På ditt ord ska jag göra det, sa han. Och han fick se att det bar. Och så precis då som för Paulus och för många andra som Gud har kallat till tjänst, så blir Petrus första reaktion inte tacksamhet utan ovärdighet. Gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. När Jesus kommer nära, när det blir tydligt vem han är, då reagerar både onda andar och syndare på det. Som vi har hört i läsningen idag. Gå bort från mig, sluta. Jag vill inte ha med dig att göra, säger den onda anden. Gå bort från mig, du vill inte ha med en sån som mig att göra, säger syndaren Petrus. Och Jesus ger två helt olika svar. Anden får höra tig, far ut. Och syndaren får höra, var inte rädd. Jag tänker inte lämna dig. Jag har kommit till världen för att rädda syndare som du. Från död och undergång till evigt liv. Och du ska vara med och berätta om det. Nu har du varit med om ditt första människofiske, Petrus. Du ska följa mig. Du ska lära dig allt om detta. Det första har du redan lärt dig. Att det handlar om min kraft och det handlar om mitt ord. Att följa det även när man själv tycker att det verkar konstigt. När det är fel plats och fel tid och så vidare. Petrus, han skrev många år senare i första Petrusbrevet om det här uppdraget som Guds folk har fått. Uppdraget att vara människofiskare. Att förkunna Guds härliga gärningar. Han som har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus. Och han stryker under det där att när vi håller på med det här uppdraget. När vi förkunnar evangeliet. Då ska vi hela tiden komma ihåg var kraften kommer ifrån. Vem det är som har kallat oss att utföra hans verk. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Jag tänker att han här verkligen talar om det här med att få se Gud utföra sitt verk genom mig. Av nåd tar han mig i sin tjänst och ger kraften, ger gåvorna som behövs för att han ska kunna bli förhärligad. Och då tänker jag att en lärdom från Petrus och hans fisketur idag då, det är att det är inte bara för andra som Gud blir förhärligad när han tar en människa i sin tjänst. Och ger kraften och utrustningen som behövs. Utan också för den människan själv blir Gud förhärligad genom det som sker. Det kan hjälpa mig till en fördjupad tro. En fördjupad gemenskap med Jesus. Precis som det gjorde för Petrus. Så det är verkligen rätt att säga sådär. Jag tackar honom som har gett mig kraft. Kristus Jesus vår Herre. För att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Genom att han tog mig i sin tjänst, genom att han började utföra sitt verk genom mig. Så har jag fått möta ännu mer av hans barmhärtighet. Jag har fått se ännu mer av hans nåd. Jag har fått lära känna hans styrka och hans storhet. Amen. Låt oss bekänna vår tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi kan sitta ner och så sjunger vi ur psalmboken 231, oändlig nåd. Låt oss besinna oss och bekänna våra synder när vi nu förbereder oss för att fira Kristi närvaro i den heliga nattvarden. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi fortsätter i bön. Herre, för din kyrka i världen, för hennes gudstjänst och arbete bland människor, för hennes uppgift att bära ut budskapet om frälsning, för dem som förföljs för sin tro, ber vi till dig. Vi ber för de som har ett särskilt ansvar i kyrka och församling. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för din värld. Hjälp världens ledare att söka rättvisa och fredliga lösningar på de olika konflikter som finns. Vi ber för dem som drabbas av dessa konflikter, för de som plågas av förtryck och orättvisor. Tack för allt gott arbete som görs till människors bästa. Vi ber för dem som på olika sätt kämpar för människans rätta värde. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för hemmen i vår församling. Låt trygghet och kärlek få råda. Vi ber för dem som har problem med relationerna till sina nära. För dem som lider brist på mänsklig värme och gemenskap. Vi ber för dem som sörjer. Låt dem få finna tröst och vila i dig. Bevara dem i din kärlek. Vi ber för den som är sjuk. Herre, kom med helande och läkedom till kropp och själ. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår församling om din andes kraft, om kärlek till varandra. Vi tackar dig för ditt ord som vi får ta emot. Låt det väcka levande tro och mod att vittna om din frälsning. Välsigna oss som samlas i ditt namn. Bevara oss i din kärlek och för oss till sist hem till dig. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet. Du, vår frälsningsgud. Amen.
Thank you.
Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande säga: Helig, 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 Herre Gud Sebaot, hela och jorden är fulla av din härlighet. Hosianna i höjden. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: Tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är all ära och härlighet med din enda son och den helige ande från evighet till evighet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Som borttager världens synder, förbarma dig över oss. O Guds lam som borttager världens synder, förbarma dig över oss. O Guds lam som borttager världens synder, giv oss din frid. Det finns glutenfritt nattvardsbröd om du ber om det. Kom, nu är allt tillrätt. Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Barmhärtige Gud, redan nu har vi fått fira ditt rikes fest. Hjälp oss att följa dig när du kallar oss till ditt rike, så att vi också får dela lammets bröllopsmåltid i himlen. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
lyckas.